Okej, vi ska gå till predikaren. Kapitel 5. Ska predika utifrån kapitel 5 och 12 till 6 och 6. Så det är lite längre stycken, men allt hänger ihop. Predikaren 5 och 12 börjar jag från. Läser ner till kapitel 6 och vers 6. Ett svårt elände har jag sett under solen. Rikedom som sparats till skada för sin ägare. Och sedan förloras förmögenheten i en olycka. Har ägaren en son får han ingenting. Lika naken som han kom ur moderlivet måste han gå bort igen. För sitt slit får han inget att ta med sig. Också det är ett svårt elände. Han ska gå bort som han kom. Vad vinner den som mördar sig för vinden? I alla sina dagar äter han i mörker med mycket oro, sjukdom och besvikelse. Detta är vad jag har insett. Det är gott och skönt att människan äter och dricker och ser det goda i sin möda när hon strävar under solen de levnadsdagar som Gud ger henne, för det är hennes del. Om Gud ger en människa rikedom och skatter och dessutom förmåga att njuta av det och ta ut sin del och finna glädje i sin möda, då är det en Guds gåva. För han tänker knappt på sina levnadsdagar eftersom Gud håller honom upptagen med glädje i hjärtat. Det finns ett elände som jag har sett under solen och det vilar tungt på människorna. Det är när Gud ger rikedom, skatter och ära åt någon så att han inte saknar något av allt han önskar sig. Men sedan ger Gud honom inte möjlighet att njuta av det utan låter en främling göra det. Det är förgänglighet och en svår plåga. Om en man får 100 barn och lever i många år och hans dagar blir många, men han inte får njuta av det goda och dessutom inte får någon begravning, då säger jag, ett dödfött foster har det bättre än han. Det kom till i förgänglighet, det gick bort i mörker och mörker döljer dess namn. Det fick inte se eller känna solen, men det har mer ro än han. Även om han fick leva i 1000 år, 2 gånger om utan att se det goda, går inte alla ändå till en och samma plats. Som vi vet från vad Jesus säger, låter Gud solen gå upp och han låter det regna både över rättfärdiga och orättfärdiga. Vet att goda ting sker för även de ogudaktiga. Men ibland drar han även in eller begränsar gåvorna och utsätter de onda människorna från sådana saker som deras fördärv använder som ursäkt för att synda. Och dessutom överlämnar han dem till deras egna begär, världens frestelser och Satans makt, så att det blir så att de förhärdar sig själva under precis samma medel som Gud använder för att mjuka upp andra. Vår del citat från Westminster eller baptistbekännelsen. Salomo börjar här i vers 12. Jag har sett under solen. Han talar om sina observationer som man gjort av allting under solen, som man riktar in sig på att undersöka. Här är det här avsnittet som börjar i 5 och 9. Det handlar om rikedomarna och deras lönlöshet. Det börjar i 5. Förra gången jag talade om hur arbete är mer tillfredsställande än att ha mycket pengar, som Salomo talar om. Här stycket tar upp ett långt stycke, men det allt handlar om den rikets osäkerhet. Och just det, titeln på den här predikan är att den rike går inte säker. Det handlar om den rikes osäkerhet. Den rikes rikedomar garanterar ingenting. Men det är gott att ha fått förmågan av Gud att glädjas i rikedom, i sin arbete, i sitt slit. Njuta frukten av arbetet. Även om man har fått rikedom. Ett ont att inte kunna njuta frukten av det och inte kunna känna det. Det är en lönlöshet om någon annan istället får njuta frukten av ditt arbete eller den rikes rikedom. Medan den rike själv dör och faller i glömska. Den här texten talar om Guds försyn, hur alla är beroende i slutändan av Guds försyn. Vad Guds bestämmelse är. Och texten visar också att vi ska kunna, och hur vi kan glädjas och vara nöjda med våran lott i livet. Här i den här texten så visas den rikes osäkerhet genom tre sanningar, tre fakta. Salomo börjar det ena med att säga att det är någonting ont. Det är det första. Sen säger han någonting gott. Och det sista är någonting ont igen. Det första som visar den rikes osäkerhet är, han börjar i vers 12, hur rikedomar inte garanterar någonting. Rikedomar garanterar ingenting. Han säger att rikedomen i sig själv är någonting skadligt. Han börjar med att säga ett svårt elände. Bokstavligen en besvärande ondska. Och även när det står att rikedomen är till hans skada, så står det också bokstavligen till hans onda. Salomo använder samma ord för ont, ont genom texten. Men det har översatts olika i olika biblar. Och med rätta så har det tolkats till det är ett svårt elände. Med en rikedom som sparas till den rikes skada. Hur är det till skada för den rike att han sparar sin rikedom? Vi kan se bland annat till exempel i vers 16. Hur den rike äter i mörker. Alla sina dagar äter han i mörker. Med mycket oro, sjukdom och besvikelse. Att den rike är girig och snål efter sina rikedomar och vägrar att lägga pengar ens på sig själv, på sina egna, sitt eget ätande, är till skada för honom. Trots att det är ljust på dagen så väljer han att äta i mörkret. Trots att han har alla dessa pengar och rikedomar så väljer han att vara snål mot sig själv. Försaka sig själv och inte låta sig själv njuta av det goda. Han är girig och snål och vill behålla och spara pengarna. Men förstår inte att det är till skada för honom. Det är inte gynnsamt för hans eget välbefinnande. Står i vers 16. Med mycket oro, sjukdom och besvikelse. Han blir irriterad. Han försummar det goda i livet. Blir deprimerad, irriterad, arg och även sjuk. Han oroas av de sömnlösa nätterna som vi läste om förra gången i vers 11. Den rike har inte ro att sova om natten. Samma sak läser vi om. Första Timoteus brevet 6 och 9 till 10. Också om skadan av rikedom och begär efter det. Paulus säger, i sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Rikedom är inte någon säkerhet som garanterar någonting, vilket visas av att rikedomen i sig själv är till skada. Det andra som visas hur rikedomen inte garanterar något är att man får inte behålla rikedomen för alltid. Vers 13. Allt kan förloras i en dålig eller ond affär, bokstavligen. Folkbibeln säger att han förlorar förmögenheten i en olycka. Men bokstavligen i hebreiskan står det att han har förlorat rikedomen i en dålig affär. Han har gjort affärer. Han har varit girig. Han har velat tjäna mer genom att göra affärer. Och varit förhastad och gjort en dålig affär. Och så har han förlorat all rikedom. Hans son, om han har någon, får inte ärva någonting. Här står det i bokstavligen. Han har inte ett dugg kvar. Hans arvinge. Man behåller alltså inte rikedomen. Allt kan förloras. Antingen i detta livet. Eller det faktum att man får inte behålla sin rikedom efter döden. Vers 14. Lika naken som han kom ur moderlivet måste han gå bort igen. För sitt slut får han ingenting ta med sig. Han kommer naken in i världen. Alla föds nakna. Utan några ägodelar. Inte ens kläder på kroppen. Det enda man har när man föds är sin egen nakna kropp. Jobb säger samma sak i ett. Jobb 1:21. Naken kom jag ur min moders liv. Och naken ska jag återvända dit. Och för honom är det till tröst, men inte för den rike. Jobb hade förlorat allt. Så för honom var det en tröst. Han lovade Herrens namn. Igen 1 Timoteus 6, 7. Skriver Paulus. Vi har inte fört med oss något in i världen. Inte heller ska vi ta med oss någonting härifrån. Vad vinner 15. Vad vinner den som mördar sig för vinden? Här ställs den retoriska frågan som förväntar sig ingenting. Vad vinner den som mördar sig för vinden? Ingenting. Allt är lönlöst. Allt slit är lönlöst. Den rikes osäkerhet. Rikedomar garanterar inget. Allt är lönlöst. I slutändan, rikedomar förloras till slut. Det andra faktumet som visar den rikes osäkerhet är det faktum att allt kommer från Gud. Det är Gud som ger rikedom till en människa. Vers 17 säger predikaren. Detta är vad jag har insett. Han påbörjar en ny observation här. En till observation inom samma ämne. Det är gott och skönt att kunna ha rikedomar och samtidigt glädjas. Det är gott och skönt. Det är någonting fint, någonting underbart att kunna glädjas och njuta av det man har. Det finns inget bättre, som det står i 2:24, än att få äta och dricka och se det goda i sin möda. Jag förstod att också det kommer från Guds hand. 3:13. Och när en människa äter och dricker och ser det goda i sin möda, då är det en Guds gåva. Rikedomen ges av Gud. Att äta och dricka står här för att njuta frukten av sitt arbete. Glädjas i sin möda. vara nöjd och glad med det man har. Men så är det inte alltid med den rike. Står i vers 18 att Gud ger rikedom. Om Gud ger en människa rikedom och skatter och dessutom förmåga att njuta av dem. Det är Gud som både ger rikedom till en människa men också förmågan gör så att människan kan njuta av den rikedomen. Ha glädje i sin möda. Då är det en Guds gåva. Gud ger rikedom men också förmågan att njuta av det. Och då tänker han knappt på sina levnadsdagar, vers 19. Gud håller honom upptagen med glädje i hjärtat. Gud håller honom sysselsatt. Han hålls upptagen. Att han njuter av det han har. Han arbetar, fokuserar på sitt arbete, det han har. Och har sin glädje i det goda arbetet han gör. Så att han inte tänker, börjar grubbla. Tänker och får existentiell ångest. Börjar tänka på onödiga frågor som inte hjälper. Medans människor som inte har någonting att göra sitter på sin kammare, sitter för sig själva, grubblar och tänker över livet. Tänker på saker hon inte kan besvara. Men här håller Gud den här personen upptagen med glädje i hjärtat. För han har fått sin del. Men man kan också ha fått rikedom men inte gåvan att kunna njuta. Och det kanske är det vanligaste. 6:1. Det finns ett elände som jag sett under solen. Så här kommer han till. Ett elände som man har sett under solen. Och så här bokstavligen står det ondska i hebreiskan. Men den rätta tolkningen är att det är ett elände. Vi ser att det här är faktiskt som kallas ondska som har förvållats av Gud, som Gud har gett. Samma ord som vers 12 börjar med, ett elände. Det är inte en absolut ond ondska, men det som människan upplever som ont, som hårt, som ett lidande, det är någonting som vilar tungt över människan. Det är ett elände. Vers 6:2. Gud ger rikedom. Här är samma som i vers 18. Om Gud har gett rikedom, skatter och ära åt någon så att han inte saknar någonting av det han önskar sig. Han saknar ingenting alls. Allt han önskar, allt han begär har han. Men ändå, trots allt detta, så ser vi skillnaden. Han får inte möjlighet att njuta av det han har. Utan låter en främling göra det. Gud ger honom inte möjlighet att njuta av rikedom eller ära eller skatter. Och det här är samma ord som i vers 18 när det står att Gud gör en människa förmögen eller gör det möjligt för en människa att njuta av rikedomen. Så här är samma ord. Det är Gud som gör så att en människa kan eller inte kan njuta. En rik man inte kan njuta av det han har. Gud gör människan förmögen eller oförmögen, eller bemyndigar henne. Det beror alltså på Guds suveräna val och beslut att låta människan uppleva det som hon upplever som ondska eller elände eller en plåga, en prövning. I slutändan är det Gud, men det finns andra hans, genom andra hans orsaker som Gud bestämt. Det ser självförvållat ut av den rike att han inte kan njuta av sin rikedom. Vi ser det i 5:13. Han kan ha gjort en dålig affär och förlorat all rikedom till någon annan. Det ser vi här också. Sedan ger Gud honom inte möjlighet att njuta av det, utan låter en främling göra det. Han gör en dålig affär. Pengarna går till någon annan och en främling får istället njuta av hans surt förvärvade slantar. Han gör en dålig affär. Eller så är det för att han är girig och snål och inte njuter av det han har, och så aldrig får möjlighet att njuta av det goda. Men i slutändan så beror det på Guds skickelse, Guds eviga, Guds beslut, Guds försyn. Slutsatsen är att den rike kan varken påverka sin egen rikedom, sin egen förmögenhet eller framgång, utan det beror på Gud. Den rike kan inte heller påverka sin egen lycka, om han ska vara lycklig med det han har. Så här ser vi den rikes osäkerhet. Han är helt beroende av vad Gud bestämmer för honom. Hans rikedomar är ingen försäkran om någonting. Han kan förlora dem, eller så är de till skada för honom, så han inte får njuta för dem. Det tredje som visar den rikes osäkra position är att den rike ska dö precis som alla andra. Han får inte ta med sig sin rikedom dit, men det är faktum att han ska dö. Och han finns ingenting som hans rikedomar kan göra åt det. Den rike ska dö, och det är ett sådant förfärligt elände för den rike att ett dödfött foster har det bättre än honom. Även om han får 100 barn, 6:3. 100 barn. Att få barn är tecken på framgång eller välsignelse. Vi läser i psalm 127:3. Se, barn är en Herrens gåva. Livsfrukt är en lön. Även om man skulle få 100 barn, denna enorma välsignelse, men inte kunna njuta av det, eller bokstavligen hans själ inte blir mätt av det, han är girig. 5:9-11, som vi har sett. Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar, och den som älskar rikedom får aldrig nog. Också det är förgängligt. Den rikes överflöd ger honom ingen ro att sova. Han får inte njuta av det. Hans själ blir inte mätt. Hur många barn han än har, hur mycket Gud än välsignar honom med avkomma, framgång, rikedomar, och han ändå inte njuter, inte gläds i det, utan fortsätter vara girig, har ett dödfött foster bättre. Det är bättre än honom. Slutet där av vers 3. Han får ingen grav. Han njuter inte av sin rikedom. Han får inte heller någon grav. Han dör. Glöms av. Han har levt i snålhet. Han kanske inte har lagt undan sina pengar åt att bekosta hans egen begravning. Han har varit så snål. Varken njutit av sina pengar i detta liv eller ens tänkt på hur de skulle användas när han skulle dö. Han har varken bekostat en grav åt sig själv, eller så är han, har han dött i sådant vanrykte, blivit så avskydd för sin snålhet för sin girighet, att ingen vill begrava honom. Kanske för att han slösat bort alla pengar så att hans arvingar är bittra på honom och inte har några pengar eller någon vilja att vilja begrava honom. Även om han har 100 barn och inte en grav. Och här säger han, ett dödfött foster har det bättre än honom. Ett dödfött foster har det bättre än en rik man som haft allt, inte kunnat njuta av det och sedan dör. Ett dödfött foster har det bättre. Där ordet talas om en avbruten graviditet, en antingen genom abort eller genom ett missfall. Ser att den här texten implicerar att livet börjar redan i mammas mage vid befruktningen. För det här är en person som har det bättre än någon, den rike. Han har det bättre, det dödfödda fostret har det bättre. Barnet som dött genom abort eller missfall har det bättre än en rik man. Varför? Det handlar om perspektivet på livet efter detta. Salomo talar om döden och vart man hamnar efter döden. Fostret som dör i mammans mage slipper gå igenom det här eländiga och plågsamma livet och kommer direkt till en bättre plats. Där kan också stödja det faktum att var hamnar barn eller ofödda barn när de dör. Det verkar utifrån den här texten i alla fall som att de hamnar på en bättre plats. De kommer till Gud, till himlen, till Guds närvaro direkt. Och därför har de det bättre än en rik som haft rikedomar, som sett lönlöshet, sett sin rikedom försvinna och sedan fara iväg. Verserna 4-5 kan man jämföra det här. Det dödfödda fostret kom till förgänglighet. Det gick bort i mörker och mörkret döljer dess namn. Men den rike, han kom, han fick se rikedom, fick se förlorad rikedom. Han gick bort. Det dödfödda fostret får inte ett namn, eller så glöms namnet bort. Den rike, hans namn hamnar i vanrykte och dör i vanrykte med ett ont namn, ett dåligt namn. Det ofödda barnet fick visserligen inte se eller känna solen, men det har ändå mer ro än han. Den rike fick se och känna solen. Han fick se sina rikedomar och känna dem. Han gladde sig inte i det. I alla fall inte för evigt. Och fick se slit och lönlöshet under sitt liv. Medan det dödfödda fostret har mer ro än han. Vers 6. Även om han fick se leva i 1000 år gånger 2. 2000 år. Om en människa fick leva i 2000 år. Det skulle världen se som en stor framgång. En stor lycka. Men ändå säger texten att detta är lönlöshet. Om man aldrig får se det goda. Gör en jämförelse här mellan två extrema. En som lever i 2000 år. Ett maximalt långt liv här på jorden. Med en som lever ett maximalt kort liv i mammas mage och inte ens får komma ut. Det längsta livet 2000 år i att se lönlöshet. Och det kortaste livet att dö i mammas mage. Den som lever det kortaste livet har det ändå bättre än den rike som får leva i 2000 år och inte ser det goda i sitt slut, i sin rikedom, inte njuter av det goda. Trots att han levt denna långa tid så har han aldrig tagit sig tiden att glädjas, vara nöjd och njuta med det han haft. Sen kommer frågan i sista delen här i vers 6. Går inte alla ändå till en och samma plats? På vilket sätt kommer alla till samma plats? Handlar det om att samma öde, att alla ändå ska dö till slut? Så tolkar en del det. Fast det verkar handla om också livet efter döden. Men inte nödvändigtvis att alla kommer till himlen eller alla kommer till samma plats när de dör. Men det talar om i Gamla testamentet om underjorden. Det har nämnts graven innan, men inte bara det. Den rike får inte ens en grav. Den här personen får inte ens en grav. Så det kan inte handla om det heller. Men det man ser genom det faktum att Gamla testamentet har en pågående uppenbarelse och talar om en plats där alla hamnar efter döden, Sheol eller under jorden. Längre fram, allt eftersom uppenbarelsen fortgår, så får vi veta att det inte bara är att alla kommer till någon diffus skuggvärld eller underjordisk värld efter döden, utan att det också är en dubbel utgång, två olika platser. Dels platsen som man kommer till i väntan på den yttersta domen, Sheol eller Hades eller underjorden, som Jesus talar om i Lukas kapitel 16. Där den rike hamnar i en plågsam del av Hades i underjorden. Och Lazarus den fattige kommer till Abrahams sköte på samma plats i underjorden, fast två olika avdelningar och en djup klyfta emellan. Så att på det sättet är det möjligt för Gamla testamentet att tala om hur alla kommer till samma plats efter döden. Men sedan vet vi också från uppenbarelseboken att döden och dödsriket töms. Människorna kommer ut och står inför Guds domstol. Och de som inte har sina namn i livets bok kastas i sjön som brinner av eld och svavel. Men slutsatsen från det här är i alla fall att rikedom är lönlöst, skyddar inte mot döden. Den rike går inte säker, den rike är inte säker i sin rikedom. Han kan förlora all sin rikedom, hans rikedom är till och med till skada för honom. Han förlorar sin rikedom, han är helt beroende av Gud om han ska alls kunna glädjas, alls kunna få rikedom av Gud. Dels, men även för att kunna glädjas åt det som Gud har gett honom. Och hans rikedom skyddar honom inte mot döden. Den här texten implicerar Guds försyn, läran om Guds försyn, att varje människas, vare sig rik eller inte, varje människas väl och ve beror i slutändan på Gud. på Guds beslut, på Guds försyn. Det ses i den rikes rikedom och förmåga att kunna njuta av rikedomen. Det beror helt på Gud. Alla njuter inte av livet. Det beror på om Gud ger henne förmågan att göra det eller ej. Och allt en människa har eller kan njuta av beror på Guds gåva. Vare sig du är rik eller inte, allt det du har beror på Gud. Att Gud har låtit det ske, att Gud har försett dig genom sin försyn med det. Och även att kunna glädjas åt det beror på Guds möjliggörande gåva. De som inte gläds eller är nöjda med det de har är högst beklagansvärda. Dels är de otacksamma mot Gud för vad Gud har gett dem. Dels är de giriga. De är inte nöjda med det Gud ger. De vill ha mer och mer och mer. De är giriga. I sin girighet syndar de, för att girighet är synd. Det är bättre. Det är så beklagansvärt att en dödfödd är bättre, har det bättre än de som inte gläds och är nöjda med vad de har. I livet efter detta, livet efter detta långa, eländiga liv av lönlöshet, av girighet, att aldrig vara nöjd, aldrig vara glad, ständigt samla på sig skatter, saker, prylar som hon aldrig ändå i slutändan inte får behålla, och som hon inte är säker på att kunna behålla länge. Och efter detta långa, eländiga, lönlösa liv av hopsamlande, kommer de till ett ännu värre liv. Jag kan jämföra det här med vad predikaren säger i 4:2-3. När han säger: då prisade jag de döda som redan hade dött. De var lyckligare än de levande som ännu levde. Men lyckligare än båda är den som ännu inte blivit till. Den som inte har sett det onda som görs under solen. Den rikes rikedom är inte bara till skada, eller den giriges girighet och rikedom är inte bara till skada för honom här i det här livet, utan till evig skada för honom. För på grund av hans girighet kommer han dömas skyldig inför Guds domstol och dömas ut, fara ut i mörkret där man ska gråta och skära tänder. I helvetet, i sjön som brinner av eld och svavel. Medan barnet som dött genom missfall har det bättre, kommer till himlen. Barnet som har dött genom ett missfall har det i sanning bättre än den som har dött i sin girighetssynd. Den girige kommer efter ett långt och eländigt liv till fördärvet, där han får plågas i eld. Medan den som har dött genom missfall har sluppit undan den här världens plåga och får komma direkt in i hans närvaro i paradiset. Vi kan tala om Guds försyn i allmänhet. Vi som känner till den här läran från framförallt engelska texter, så kallas den för providence på engelska. Det är alltså läran God's providence, Guds försyn. Det är en bortglömd lära. Nu för tiden så säger man: ja, det var väl tur det som hände, eller vilken slump, eller Vilket sammanträffande. Vilken tur. Jag är själv skyldig till att säga så. Förr i tiden så sa man, det var Guds försyn att det här hände. Inte det var tur, inte att det var ödet eller slumpen eller ett sammanträffande. Det var Guds försyn, och det är det fortfarande, även om människor inte anser eller inser det. 1689 års baptistbekännelse säger om Guds försyn, två relevanta stycken ur detta för texten. I Guds alltings gode skapares oändliga makt och vishet är det han som uppehåller, dirigerar, disponerar och styr alla skapade varelser och föremål, från de största ända till de minsta, genom sin helt visa och heliga försyn, till det enda mål de skapades till, i enlighet med hans ofelbara förhandskännedom och hans egen viljas fria och oföränderliga rådslut. För att hans vishets, makts, rättvisas, oändliga godhets och barmhärtighets ära ska prisas. Guds försyn. Ett annat stycke. Stycke 6. Det var stycke 1 i bekännelsen, kapitel 5. Stycke 6, eller paragraf 6. Vad angår de elaka och ogudaktiga människor som Gud, som rättvis domare, faktiskt förblindar och förhärdar för deras begångna synder. Från dessa håller han inte bara tillbaka sin nåd som de hade kunnat bli upplysta i sina förstånd genom och bearbetade i sina hjärtan. Nej, ibland drar han även in de gåvor de hade och utsätter dem för sådana saker som deras fördärv använder som ursäkt för att synda. Och dessutom överlämnar han dem till deras egna begär, världens frestelser och Satans makt, så att det blir så att de förhärdar sig själva under precis samma medel som Gud använder för att mjuka upp andra. Vi kan se hur det här, vad den här texten talar om, är hur Gud i sin försyn både ger gåvor till ogudaktiga, giriga människor, ger dem rikedom och även förmågan att njuta av det, eller ger dem rikedom och inte förmågan att njuta av det, till deras förhärdelse, att de överlämnas till sina begär, antingen till en eländig och usel tillvaro av ständig girighet, aldrig att glädjas i det och inte tacka Gud i det, eller till att glädjas och vara distraherad så att de inte tänker på eviga frågor, helt upptagna av att njuta sina egna begär, falla för världens frestelser och för djävulens makt. Men det är också precis samma saker Gud använder för att mjuka upp andra. Vi ska se då Guds försyn i frälsningen. Vad är den kristnes del? Om vi tittar på 5 och 17. Det är gott och skönt att människan äter och dricker och ser det goda i sin möda, när de strävar under solen, de levnadsdagar som Gud ger henne, för det är hennes del. Den kristnes del är att äta och njuta av honom som är god, skön och ljuvlig. Johannes 6:54. Den som äter mitt kött, säger Jesus, den som äter mitt kött, dricker mitt blod, har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den kristnes del är att äta och njuta av Jesus som är underbar. Att leva av tro på honom som har gett sitt liv, sin kropp och sitt blod i den kristnes ställe. Att leva av tro på honom och så ha evigt liv. Och det är det som Gud ger den kristne, att kunna göra detta. Det är beroende av Guds möjliggörande att en människa ska kunna åtnjuta, ha glädje i frälsningen. Gud ger tron att tro på Jesus och bli frälst, så att en människa blir kristen och lever av tro. En person som var girig var Judas. Han förrådde mästaren för ynka 30 silvermynt, priset man ger för en slav. Han var girig efter sådana pengar. Han aktade mästarens, Herren Jesu, liv så lågt att han till och med förrådde honom för 30 silvermynt. Och det var också Guds försyn för att Jesus skulle bli förrådd och dö. Jesus säger i Matteus 26 och 24: Människosonen går bort som det står skrivet om honom. Men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född. Här ser vi ett dödfött foster har det bättre än honom. Här ser vi Guds suveränitet, försyn i frälsningen. Det stod skrivet, det var bestämt att människosonen skulle gå bort, att han skulle bli förrådd. Gud hade i sin makt, sitt beslut bestämt att han skulle överlämnas, att han skulle spikas upp på korset, och där i Guds plan skulle Jesus dö och ge sitt liv till lösen för många. Guds försyn, Guds suveränitet. Men vi ser också människans ansvar. Ve den genom vilken människosonen blir förrådd. Judas gjorde det som han var bestämd att göra. Och är ansvarig för det han gjorde. Även om det var Gud som bestämt det, så ville Judas också göra det av hela sitt hjärta. Av sitt giriga och onda och sluga hjärta. Och Gud dömer honom för det. Gud är suverän. Människan är ansvarig. Skulle kunna fråga oss samma sak när det gäller aborter. Om barn som dör genom abort kommer till himlen, varför inte bara göra abort då? Varför inte främja, förespråka abort så att många kan bli frälsta? Även om det är Guds beslut att många barn kommer till himlen genom detta, så är det fel med abort. Här är skillnaden mellan Guds dolda och uppenbarade vilja som teologerna talar om. Guds uppenbarade vilja är det vi ska följa. Det är det vi vet från hans ord. Du ska icke dräpa, du ska inte mörda. Även om himlen kommer ha en stor population när vi kommer dit av människor som aldrig ens fick leva här på jorden, så är det Guds beslut, Guds uppenbarade vilja, att inte döda. Som kristna ska vi vara emot aborter för att Bibeln förbjuder mord. Även om en stor population i himlen kommer bestå av ofödda eller personer som aldrig föddes in i detta liv. Det är Guds dolda vilja. Det är Guds val huruvida någon ska glädjas i Jesus och i hans död eller inte. Gud lovar de som omvänder sig och förtröstar på honom har evigt liv. Genom Jesus som dog i syndares ställe. Det var Guds beslut att det skulle ske, Guds underbara plan. Rika, giriga, alla syndare är helt hjälplösa i sig själva. Helt beroende av Gud och hans möjliggörande nåd och försyn om de ska bli frälsta eller inte. Människor lever för sina egna njutningar, de upptagna med sig själva, söker sitt eget, sin egen karriär, sin egen njutning. Men det är ett ändlöst sökande av saker de inte får. För de gläds och tackar inte Gud. De ger inte Gud äran för det Gud ger dem. De saknar evighetsperspektiv. De ser inte och tänker inte på livet efter detta. Om de tänker på eviga frågor så söker de svaren på fel ställen, hamnar i existentiell kris eller ångest. Men baptistbekännelsen 1689 paragraf 5 eller kapitel 5 paragraf 7 säger om församlingen, precis som Guds försyn allmänt når till allt skapat, så tar den hand om hans församling och förfogar över allting till hennes goda. Gud tar genom sin försyn trofast hand om sitt folk och sin församling till hennes goda, till vårt goda. Du och jag kan vara nöjda med det Gud ger oss. Så står det första Timoteus brevet 6, verserna 6-8. Paulus uppmanar: men Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har inte fört något med oss in i världen. Vi ser hur den här texten, första Timoteus 6, går hand i hand med den här texten. Vi har inte fört något med oss in i världen, och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Bibeln lär oss, Gud lär sitt folk att vara nöjda med det de har. Genom den här vetskapen, rikedom är osäkert. Vi tar inte med oss någonting till nästa världen. Det enda vi kan göra är att kasta oss förtrösta på Gud och hans trofasthet, hans försyn. Vi ska vara nöjda med det vi har, njuta frukten av vårt arbete. Var glada, njut av livet Gud gett och ära och tacka Gud för det. Och den som ser Guds försyn och suveränitet förstår att han har goda syften med allt. Och kan se godhet i sitt slit. Det är hans lott i livet. Och han vilar nöjt i Guds försyn och tackar och ärar Gud för allt han får. Vare sig ni äter eller dricker, vad ni än gör, gör allt till Guds ära. 1 Korinthierbrevet 10:31. Vi ärar Gud genom att sträva efter att behaga honom. 1 Timoteus 6 igen, vers 11. Men du Guds man, kärlek till pengar, du Guds man, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons kamp, grip det eviga livet. Vi kristna, Gud tar hand om dig och mig. Ger oss det vi har. Vi kan vara nöjda i den vetskapen. Vi kan glädjas, njuta av det Gud ger oss och ära honom genom att tacka och sträva efter att behaga honom i allting. Rika är vi alla på sätt och vis. Relativt jämfört med många över världen. Texten lär inte ut att rikedom i sig själv är något fel. Men det är girigheten som är fel, som är synd. Kärleken till pengar. Jag har talat om det här innan. Det är inte fel. Men se till att njuta så långt Gud ger dig förmågan att glädjas i det. Med de tillåtna nöjena. Vet om att du inte kommer att behålla det du har för evigt. Den här vetskapen att vi inte kommer behålla allt för evigt gör att vi inte behöver oroa oss eller försöka vaka defensivt över det vi har. Vi vet att vi ändå inte kommer att få behålla det. Vi vet att det kanske kan tas ifrån oss, försvinna ifrån oss genom någonting som är Guds försyn. Inte en olycka eller slump, utan Guds försyn. Vi kan veta att Gud trofast tar hand om oss. Och vara generösa mot andra behövande. 1 Timoteus 6, igen, samma text. Uppmana dem, 6:17-19. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga, alltså inte lita på Gud, lita på sin egen säkerhet som de inte har. Eller sätta till sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. Då samlar de åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet. Det här ska vetskapen göra för rika personer. Den som inte tror, om du inte tror, är högmodig i det du har, över dina egna bedrifter, över dina egna rikedelar, rikedomar, ägodelar. Om du är förlorad så är du dömd till ett lönlöst liv här i detta liv och helvetet därefter. Det här som är det tunga, den tunga sanningen från texten. De som går förlorade, inte bara är de dömda till en evighet i helvetet. Deras liv här är lönlöst, ett lönlöst jagande efter saker de inte har någon säkerhet eller trygghet i. Som inte kan hjälpa dem, som de vet att de inte kommer att behålla när de dör. Du som är förlorad, Se Guds godhet till dig. Se att han ger jätte i liv och andas och allting. Se att han, det är han som ger tider av goda skördar, regn och solsken, mat och dryck. Det som gläder människans hjärta. Se detta. Se, förstår du inte att Guds godhet ska leda dig till omvändelse. Se Guds godhet mot dig. Omvänd dig från din synd. Och alla uppmanas att glädjas i Herren Jesus, att äta och njuta av honom. Alla bjuds till att äta och ta del av Jesus genom att sätta sin tilltro, sin förtröstan på honom, inte sig själva. Johannes 6, 54. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det är en Guds gåva att kunna äta och njuta. Att leva av tro, glädjas i Herren. Njuta frukten av hans verk. I slutändan, inte njuta frukten av vårt eget arbete, utan njuta frukten av Jesu verk på korset. Vad han gjorde. Vad han har åstadkommit. Vilket är evigt liv. Den som äter och dricker mitt blod har evigt liv. Och vad är evigt liv? Det är att känna Fadern och honom som han har sänt, Jesus Kristus. Det är att åtnjuta, glädjas i Gud för alltid. Så inte ens den rike går säker i sin rikedom, och ingen annan heller. Alla är fullt beroende, hjälplösa i sig själva, beroende av Guds försyn, gåvor och möjliggörande. Och det gäller också framförallt i frälsningen. Det faktum att man i slutändan inte får behålla det man samlar på sig i detta liv ger den ogudaktige ångest och en känsla av lönlöshet. Men det är till tröst för de heliga som redan i förväg vet och förstår att allt är lönlöst. Gud har sagt det till oss i sitt ord. Och att det endast är gåvor från Gud att njuta av när man väl har det. Att man inte får behålla någonting av det för evigt. Men att ett bättre liv väntar efter detta. Den här faktum, vetskapen om det här faktumet leder också till generositet och att inte vaka allt för hårt över sina tillgångar och så skadas av det. Och de vi kristna som har Herren som sin del gläds och förstår att han har goda syften med allt. Och vi kan vila trygga i honom. Vi önskar behaga honom i allt. Och vi gläds och får njuta av honom för evigt. Låt oss be. Herre, vi kommer tacka dig för ditt ord, dina löften och dina sanningar som du har uppenbarat för oss. Gud, vi är tacksamma för det som du ger oss. Livet, det vi har, allt kommer ifrån dig. Förmågan att åtnjuta, det kommer ifrån dig. Herre, bevara oss ifrån att bli upptagna och uppslukade av världen. Att uppslukas av högmod över livets goda, så att vi glömmer dig, att det är du som gett det, Herre. Bevara oss från detta. Håll oss ödmjuka. Håll denna sanning att allt kommer ifrån din hand. Allt beror på din försyn över oss, Herre. Håll oss ständigt förstående och beroende av dig. Med de här sanningarna i sinnet. Vi tackar dig högst av allt för den gåvan du gav din son. Han som är verklig mat och dryck. Han som är god, skön och underbar och härlig att äta och dricka av, att njuta av, att leva i tron, ha evigt liv i honom. Vi tackar dig för den gåvan också, den gåvan du gett oss att faktiskt tro, förmågan du gett oss att finna glädje och tro på honom. Det var inte i vår egen syndiga natur, det var genom din nåd i påminnelsefödelsen att du gav oss ett nytt hjärta som ville lyssna, som fann att han, Jesus, är fullständigt underbar och dyrbar. Gud, håll oss ständigt påminna om detta också. Och Herre, om det är någon som inte tror, som lyssnar, så ber vi att du ska ge den gåvan till den personen. Använd medel. Använd den här predikan, ditt ord som predikas. Använd också antingen att du ger rikedomar men inte förmågan att njuta av det, så att de börjar fundera över eviga frågor och ser sin lönlöshet, ser hur lönlöst och hjälplöst de lever, Herre, ser sitt beroende av dig, Herre. Vi ber att du ska ge dem nya hjärtan så att de tar emot dessa ord, ångrar sig, vänder om till dig, Herre. Gud, så att du blir ärad i frälsningen av syndare. Vi ber till din ära i Jesu namn. Amen.